Då säger jag hej och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast, en podcast av Arsenal-fans till Arsenal-fans för Arsenal-fans, där det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig via Skype, Oskar Axelsson.
Tjenare Filip.
Hej. Det var länge sedan vi uttalades vidare, hur är läget?
Det är faktiskt väldigt bra.
Gött.
Tycker jag. Hur mår du?
Mår bra. Jag har varit lite förkyld i dagarna, men det vet ju de som har hört på förra podcastavsnittet. Ni var lite hes, men annars är det bra.
Det låter som att du mår bättre än i förra podcastavsnittet.
Ja, men det gör jag definitivt. Nej, jag vet inte. Det är bra. Livet rullar på. Det är inget speciellt som händer. Jag tänkte det är alltid kul så här att mjuka upp med någon anekdot ur ens liv, liksom, om det har hänt något roligt och sådär. Men jag vet det fasen. Jag kommer inte på något. Så roligt har jag haft det på senaste. Jag somnade 9:30 igår kväll.
Det gjorde nog jag också. Så att så spännande alltså, liv lever jag också.
Ja, okej.
Okay. De gamla trötta paddarna.
Ja, fy fan. Det är jobbigt att leva. Usch.
Ja, men så får det vara ibland.
Så får det vara indeed. Så jag kan tyvärr inte lätta upp stämningen med någonting här. Och något privat. Så ska vi börja prata Arsenal istället, eller?
Det skulle vi kunna göra. Jag tror ändå att det är de flesta lyssnare rattar in oss för.
Yes. Du, jag tänkte, vi har ju lite två matcher att prata om och lite så gå igenom. Jag tänkte först bara fråga dig. Har du sett det där om... nu har jag dålig koll på exakt vad det var, men den här välgörenhetsgalan när Wenger tog emot ett pris för avtackning, kan man väl säga, lång och trogen tjänst inom fotbollen, om jag rättar mig om jag har fel.
Jag har bara sett det här lilla med bilden på han och Gunnerblogg igår och något att Stuart Pearce, eller vad heter det, Stuart Arsenal-fotografen, att han
McFarlane. Jag säger alltid fel. Men heter han McFarlane? Jag blandar alltid ihop hans namn och skaparen av Family Guy. De heter ju liknande fast ändå inte samma. Men alla vet vad du menar.
Fotograf.
Ja. Yes.
Jag har sett att han la ut någonting och jag såg att Gunnerblogg la ut någonting. Men jag har inte... Jag har varit upptagen med annat. Så jag har inte alls insatt i vad det gällde. Men har du någonting att flika in med så får du gärna...
Ja, men det kan jag göra lite grann. Jag, som sagt, det var en välgörenhetsskala. Ändamålet har jag inte stenkoll på. Och så blev Wenger uppmärksammad för hans tjänster inom engelsk fotboll, om jag förstår rätt. Och han höll tacktal och han blev uppmärksammad och sådär. Och han gjorde, i och med det här så gjorde han ju en massa intervjuer och sådär också. Jag blev så sentimental när man lyssnade på Wenger. Det var så länge sedan jag gjorde det. Att man blev så här, det här... Pappa Wengs, typ. Jag blev väldigt sentimental när jag såg honom prata. Och han är så jävla klok. Och sådär. Och så smart och eftertänksam. Och han har såhär, inget ont ord om Wenger. Förutom att han inte var så bra i bortaformen de senaste två säsongerna. Men det behöver vi inte ta upp här och nu. För det är en annan diskussion. Men ja.
Måste ju bara flika in med den, och den är väl lite syrlig kanske, men har du inte sett den? Det var någon som, något stort Twitterkonto som postade vad Unai Emery uträttat under sitt första år i Arsenal, och så var det någon som skrev under han har gjort Wengers legacy större.
Ja, det är lite kyligt, det är lite hårt. Men det ligger lite sanning i det också. Och så var det en massa gamla spelare där som tackade av honom och sådär. Och tyvärr så var ju Robin van Persie där och tackade av honom och var med på massa kort. Och jag bara tänkte, hur fan har du mage att stå där bredvid Wenger och hålla av honom och skaka hand med honom och tillsammans med, du vet, David Seaman och Robert Pires och Lee Dixon var där också. Och så mitt bland dem. Hur fan har Rob van Persie mage att stå där? Och bara,
Men det var ju som den bilden du retweetade förra veckan med när man skulle ta ut Arsenals bästa fronttrio, och så var det alla stora spelare, Aubameyang, Bergkamp, Henry, Pires, Ljungberg, och så tänkte du vad gör van Persie i den här bilden?
Vi kan ju säga det som en liten lek. Jag fick ju fram den bilden nu. Det var alltså så här, en liten lek, man skulle ta ut en fronttrio. Dream Arsenal front trio från välja mellan Ian Wright, Aubameyang, Fredrik Ljungberg, Bergkamp, Henri, Overmars, Pires, Alan Smith och fucking van Persie. Vilka tar du ut i din dröm topp trea?
Alltså, om jag skulle bara gå rakt sentimentalt så hade det nog ändå blivit sen är ju inte det är ju egentligen att ta ut en. Det är många av spelarna som är svårt att ta ut en trea, tycker jag.
Mm.
Jag menar, perfekta. Om du skulle ta ut en trea, alltså jag menar, på något
du
sätt
tänker så rent taktiskt att det ska funka.
Så är det ju inte en trea. Okay. Alltså, men om man tar ut, alltså om jag ska ta ut sentimentalt min favorittrea, så blir det väl någonstans Ljungberg, Bergkamp, Henri. För att de är ju det är liksom det jag känner att jag har mest connection till.
Mm.
Alltså, sen Ljungberg är ju anledningen att jag håller på Arsenal. Henri är ju min favoritspelare genom alla tider, och Bergkamp är Bergkamp.
Ja, just det, Bergkamp behöver ingen motivation.
Nej.
Du, förresten Oskar, på tal om det här, jag hade ju Sebbe som gäst i förra avsnittet, och då dammade jag av en introfråga bara för att liksom så här få, ja, på lite skoj, få lite roligt att prata om. Ska vi ta det med dig också? Favoritspelare nu och då, när vi ändå pratar om gamla godingar, blandat med Aubameyang till exempel. Vilken är favoritspelare nu och då?
Nu, ja. Det är en bra fråga. Nu är faktiskt det är mycket svårare.
Mm-hmm.
Då är ju enkelt. Det blir ändå Henri för min del.
Ja.
Det sa jag förra gången jag fick frågan också.
Ja, men om du ska ta någon längre ner på listan då? Henri har du ju sagt länge och den står du för. Men om du ska ta en liten bubblare, vem är det då då?
Alltså, de som känner mig, om jag ska ta någon så här, om vi inte säger den bästa spelaren, men som ändå, som folk som har känt mig på då vet att jag tyckte väldigt, väldigt mycket om, så är det väl Kieran Gibbs då, är väl en bubblare. Mm.
Den är en sån jävla hipster-bubblare. Det är ju inte många som säger Kieran Gibbs på frågan, alltså favoritspelare i Arsenal genom åren.
Alltså, det är ju inte favorit, det är inte den bästa spelaren.
Nej, det är det som är skärmen med favorit, för både du och jag och alla vet ju att Gibbs var ju långt ifrån bäst. Men just att när man säger favorit så är det den man känslomässigt mest connectar till liksom. Så det är två vitt skilda frågor.
Och då kan jag ju bara nämna det för folk som tycker att vad är det för konstig kille som Filip pratar med.
Då hade det är en jättekonstig kille.
Ja. Men det hade ju att göra med anledningen att han var min favoritspelare när han spelade i Arsenal. Det var ju för att jag gillade ju personligheten, att han tjafsade inte i media. Och jag tyckte att han var under en period i Arsenal väldigt stabil spelare. Tyckte sällan han gjorde några dåliga matcher. Eller väldigt stabil helt enkelt. Och, ja, och så gillar jag att det inte var massa tjafs i media, att han inte sa massa korkade grejer i media som vissa andra spelare gjorde på den tiden. Jag vet inte varför jag fastnade för honom, men det blev bara, sen blev det en grej av det.
Ibland är det ju så att man fastnar för spelare och man inte riktigt vet varför. Kieran Gibbs står ju också väldigt högt på min lista av speciellt vänsterbackar genom tiderna. Nacho Monreal var ju väldigt bra och gillade honom väldigt mycket. Men jag var också väldigt fond av Gibbs, faktiskt, måste jag erkänna.
Sen är det ju många genom åren som man, alltså, som man lätt glömmer bort. Som man hade väldigt soft spot för, som fejdade ut med. Menar, en kille som Wilshere när han kom fram, det var ju var väldigt svag för Wilshere. Ja. Sen finns det väl spelare genom, ja, Så det finns ju ingen som har gjort mer ont än att se Henris avskedsintervju. Jag tror jag skulle bli ledsen om jag såg den idag också.
Ja, den smärtar, den smärtar. Men du svarar inte på frågan nu.
Nej,
I dagens trupp.
stålade den lite.
Ja, jo, jag märkte det.
Ja. Det är ju mer en jämn nivå, men alltså, man gillar ju Bejerinne alltså.
Ja, det är Bellerina.
Ja, det blir nog ändå, vi landar nog där någonstans.
Och det
Sen
för
tycker
mig.
jag, det finns
Ja,
ju,
förlåt, fortsätt.
förlåt, det finns ju väldigt många, det finns många spelare att tycka om tycker jag, men det är ju ingen så här extra, jag har inte den känslomässiga connectionen som man har haft genom åren kanske på samma sätt.
Har det med att göra att man har blivit äldre, liksom? Jag tror det med fanskap, speciellt till spelare, tänker jag att det är något som liksom man sysslar med och connectar lättare när man är yngre. När man är äldre, som vi två är nu, så ser man mer ett lag, som ett lag, ett kollektiv som man gillar. Men när man är yngre, så här känner jag i alla fall, tycker jag, så är det liksom man ser mer spelarna än själv, än lagen nästan. Förstår vad jag menar?
Förstår exakt vad du menar, men sen
Ja.
tror jag ju också att om man ska vara lite anti den moderna fotbollen så blir det väl svårare och svårare någonstans och connecta till spelare. Det är liksom inte the local lads på samma sätt och de, jag menar, du och jag älskar ju klubben mer än vad de gör, om man säger
Ja.
så. Det är klart att de få, ytterst få spelarna som finns då som ändå har en connection till klubben, det blir ju de man söker sig till.
Ja, nu är det ju, jag tittar lite grann här igenom truppen, det är ju ändå väldigt många, om man tänker, i och med att det har kommit upp en ung stomme här nu. För Bellerin, som du sa, han måste man ändå liksom tänka att han kom till Arsenal när han var 15, 16 typ, eller? Så han räknas ju som en, förlåt, egen produkt på ett sätt.
Hur kunde jag glömma bort Rob Holding?
Ja, men ja, precis. Rob Holding är ju en stående favorit, så enkelt är det ju bara. Ja, men jag tänker typ på Willock och Maitland Niles och Nelson och till exempel, som har kommit fram nu. De är ju liksom Arsenal through and through. Ja, så
Jag
att
tror ju
de är ju mer,
alltså.
de är ju local lads, som du var inne på. Det vill jag bara flika in. I ett lag med superstars från hela världen så har det ändå kommit upp en liten kärna nu med local lads.
Sen gillar jag ju ändå, för det vet jag ju, nu har vi pratat om lite nostalgiska spelare här. Och det vet jag ju att många brukar, av the local lads, brukar ju nämna det. Till exempel vet jag ju att Tony Adams har ju nämnt just, och Ray Poehler, hur Henri liksom tog klubben till sig. Fastän han inte kanske hade någon connection till Arsenal från barnsben.
Jo, ja, precis. Har du lyssnat på senaste Arscasten med Ian Wright?
Ja, och
Ja,
jag
för då.
tänkte precis som prata om Bergkamp
Ja.
också. Men det finns ändå några som man kanske inte trodde när han kom, men på något sätt kan jag ändå känna att Aubameyang är ju mycket mer passionerad för Arsenal än vad man trodde att han skulle vara. För han kom ju med ett
Ja.
väldigt dåligt rykte till Arsenal. Alltså bråk i Dortmund och jag är ändå svag för honom för jag tycker han är så härlig liksom och det han har hållit på med nu på sistone liksom att han verkligen står på sig mot när Dortmund fansen eller Dortmund ledningen
Partiet.
snackar
Ja,
skit om
just det.
honom och jag vet att han sa ju det på den här media day med BBC liksom att jag vet att jag har lite dåligt rykte från vad som hände i Dortmund men jag tror att om du frågar alla som har spelat med mig så vet de att jag är ingen dålig kille egentligen. Jag är ingen dålig person, jag är en bra människa liksom så här. Och jag tycker det verkligen lyser igenom och han tar hand om de unga spelarna och ja, jag tycker ändå att han har tagit till sig klubben mer än vad jag nog ändå trodde att han skulle göra.
Jag håller med dig, jag håller med dig. Samma med Lacazette också. Det har jag sagt tidigare, att Lacazette och Aubameyang känns ju som de två liksom, alltså storstjärnorna på planen givetvis, men också storstjärnorna i omklädningsrummet och typ kulturbärare på något konstigt sätt. För ingen är ju, för det första, från London, och de har ju inte spelat mer än, vad är Lacazette nu inne på hans tredje säsong? Det är ju inte mycket om man tänker om man ska vara kulturbärare, men det är ändå de två som har tagit det ihop med kanske Bellerin som var inne på.
Ja, det var väl som någon sa, var det Arskott som de pratade om det, att Bellerin är lite bryggan mellan de unga och de äldre spelarna i laget, liksom att han
just det
gör sig med alla typer av ålderskategorier i truppen. Sen har han ju världens skönaste dialekt också.
Ja, jag tycker fan Kieran Tierney är snäppet godare alltså. Älskar hans skotska dialekt.
Ja.
Ja. Du, jag tänkte faktiskt passa på att ta en segway när vi båda har nämnt Bellerin och Kieran Tierney. De båda startade ju mot Standard Liège.
Yes.
Ja, det var alltså Standard Liège, det vanliga Liège, inte extra Liège och hängde du med på skämtet?
Ja.
Ja, det var så kul var det inte. Bellerin, kapten. Jag tänkte, det här är ju en sån här cupmatch. Vanligtvis i podden brukar vi ju bara snabbt prata förbi det, 2-3 minuter och sen gå vidare. Men jag tänkte göra ett litet avstamp i den här matchen. Vi vann ju med 4-0 hemma. Martinelli, Oscar.
Ja.
Är Martinelli the second coming of Pelé?
Jag vet inte, men...
Nej.
Alltså...
Rätt svar är ja på den frågan. Ja. Just so you know.
Okay.
Ja.
Nej, men om vi ska tyka in lite på Martinelli, så det jag mest har reflekterat, alltså om man bortser från att han har gjort att han gjorde fyra mål och i sina fyra mål och ett assist på två cupmatcher.
Mm.
Om man lägger det åt sidan och sen tittar på det som är riktigt intressant. Det är ju
vad är det då som är riktigt intressant?
Rörelsemönstret.
Ja.
Jo, men att han rör ju sig som en super, alltså han rör ju sig, det är inte liksom det här en, men det vet jag att Ian Wright pratar om det, att de som skår eller de som gör tap-ins, du ska vara på rätt ställe också. Men att det inte liksom bara är, ja, men om man, jag vill inte kasta skit på Enkettia liksom, som gjorde mål till exempel förra året i ligacupen, men då kände man kanske lite att jo, men det var kanske lite mer av en slump att just han gjorde målet. Men alltså, det känns som att Martinelli hela all around game såg så som, det var verkligen det som imponerade på mig liksom, att han såg så färdig ut för att vara så ung och med så lite erfarenhet. Han såg inte valpig ut, så skulle man också kunna säga.
Nej, inte det minsta. Alltså, jag måste bara flika in det. Vet du vad jag har, nu har ju Martinelli spelat två matcher. Vet du vad jag tänker på när jag ser Martinelli spela fotboll?
Nej.
Nej, det är omöjligt för att veta. Men jag tänker på, och det är lite egocentriskt, men jag tänker på mina första fyller ungefär. När man bara tänkte, jag är odödlig. Jag dricker en halv flaska sprit och så är det ingen fara, jag ser vad som händer. Och så typ gjorde man det och så klättrade man upp och ner i trädet och man bara typ simma naken och man bara gjorde allt stolligt med så här, så jävla hög intensitet. Det är typ Martinelli. Han bara, ja, hemmamatch Prime Rage, det skiter väl jag i, vi kör. Och så bara pam, 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 pam. För han är ju inte, han blir aldrig trött eller? Har du någon gång sett honom spela trött? Han är liksom 18 år, tar mycket stryk, men han springer ju hela jävla tiden och bara stångas och nickas och skjuter upp en i krysset. Det är liksom, det finns, jag tror, han har liksom ingen mental spärr att han förstår att, eller förstår vad jag menar? De bara så här, nej, kör, bara kör. Skulle man tänka på när jag ser Martinelli.
Skulle man kunna, nu är inte motståndet skiljer sig, men skulle kunna dra lite parallellen till en viss liten Jack Wilshere när han kom fram i Arsenal. Det såg inte heller ut som en annan mentala spärrar.
Ja, men lite grann så. Lite
han, var
grann
ju helt så. Han var ju helt orädd när han kom fram i Arsenal.
Sen, precis.
Det har inte gått så bra för Wilshere som man trodde att det skulle göra. Men menar, det har ju med skador att göra. Det har inte med. Och det har ju också lite med att han var helt orädd och gick in i alla närkamper och blev helt söndersparkad.
Ja.
Tyvärr. Ja, men tyvärr. Just så om man tänker på hur han var när han kom fram i Arsenal, att han var helt orädd liksom, och att han inte brydde sig inte om någonting.
Ja. Precis, det. Och det är skillnaden med, alltså, för Nelson spelade den här matchen mot Standard Liège. Jag tyckte att det var hans, Nelsons bästa match. den här säsongen. Men det är det som jag har sett av Nelson är att han däremot känner sig rädd när han är på planen och så här osäker, och han har de här jag spelar säkert, jag vänder tillbaka och passar tillbaka och spelar säkert, förutom den här matchen, för då känner han väl kanske att nu har Martinelli gått om mig i picking order och Saka gått om mig i picking order, måste jag fan börja producera. För att Nelson tyckte jag var bra, men Martinelli var ju bäst, om man säger så.
Jag håller med att det var jättekonstigt. Jag tyckte man läste det på några ställen efteråt, på tal om Nelson, att folk såg en Nelson efter matchen. Jag tänkte det, såg vi samma match? För i mina ögon så var det här tveklöst Nelsons bästa match också.
Håller helt med dig.
Men
fortsätt.
Och det är ju som man många gånger pratar om, att spelare, de är rädda för att göra misstag. Och det är ju det som, om man tar Saka också, han verkar inte heller vara rädd för att göra misstaget. Han hänger inte med huvudet för att han tappar bollen. Han är inte Oxlade-Chamberlain. För du vet ju att Wenger pratar ju mycket om att Oxlade-Chamberlain mådde jättedåligt när han gjorde någonting dåligt liksom, och grävde ner sig över det liksom. Det är ju en mental styrka som, framförallt av de unga spelarna, så verkar ju Saka, Martinelli, Joe Willock
skulle jag också vilja blanda in där, ja.
Och kanske inte lika mycket Nelson då, att han har samma mentala styrka som de tre andra har.
Och det tror jag kan ha det med att göra, att Nelson har varit ute liksom inom situationstecken i världen och spelat riktiga matcher. Han har spelat i Champions League, han har spelat i Bundesliga, så han liksom vet vad som är i andra sidan av tunneln, av vägen, medan Martinelli, vilka sa vi? Martinelli tar jag exempel än. Han vet ju inte, för han är ju vägen bara rak. Han har ju inte sett något hinder än, medan Nelson kanske har sett dem och han tänker att jag vill inte komma till det hindret där framme i min karriär, så jag spelar säkert här lite grann så åker jag sakta men säkert runt det hindret. Jag vet inte, nu är det hobbyanalyser på hög nivå här, men det kanske ligger något i det.
Sen är det ju så också att visst, men det är ju, tyvärr, om man säger så då, så han gjorde mycket mål förra säsongen och mycket assist. Men det folk glömmer i den analysen var ju att Nelson gjorde inte så många minuter förra säsongen. Och det är klart att det ser jättebra ut på pappret. Kolla på hans statistik, vad mycket mål och assist han gör på inga minuter alls. Jo, men han startar ju inte matcher av en anledning. Och som jag har förstått det också, så spelade han väl lite i en ovan position i
Hoffenheim.
Tack.
Aha. Ja, det var så lite.
Jag har förstått att han, eller som jag har förstått, de spelar egentligen inte med riktiga yttrar i deras uppställning. Vet jag att jag har hört någon analys någon gång. Så att han kanske inte spelade riktigt i samma spelsystem, samma position förra året. Men han gjorde mycket mål.
Aha, okej.
Okay. Så har jag förstått det på analyser som jag har hört om Hoffenheim. Jag ska sträcka upp mina händer och säga att jag inte har en aning om hur Hoffenheim spelar, för jag kollar aldrig på Hoffenheim. Men...
Va? Gör du inte? Va fan?
Men sen har han ju blivit väldigt hypad då inför säsongen. Han har varit the posterboy längst fram i en right. Och...
Just det.
Så att det kanske, det är väl inte konstigt att det blir en väldigt mental press.
Nej, det är klart.
Andra har kunnat smyga under radarn.
Exakt. Ja, det är sant. Jag har en till sak från den här matchen som jag tänkte bolla med dig. Och det här vet jag att du vet att jag har tänkt på det här, men jag säger det för lyssnarna också. Jag har en teori, Oskar. Jag har en teori. Ja, att Mustafi bara kan spela fotboll i Adidas-tröjor. Hear me out. Han har i med den här matchen mot Standard Liège spelat 3 matcher den här säsongen, hållit 3 nollor, inte satt en fot fel när han spelade i Valencia och var väldigt hypad, en av La Ligas bästa backar. Adidas tröja. När han spelade i Tysklands landslag och vann VM, Adidas tröja. Vad säger du? Är något på spåren?
Jag vet inte.
Vadå vet inte? Självklart. Det är glas, alla bevis ligger ju här.
Ja. Nej, men man måste ju säga att jag är imponerad över över att han har tagit sig an utmaningen så pass bra som han har
Ja.
gjort.
Ja, och det tror jag också ligger när vi pratar mental press och sådär. Det tror jag definitivt har något med Mustafis spel. Att han känner att han vet, alla vet att han är, vad blir han? Han blir ju femte val i mittbacket. Typ seriöst. Det är ju Sokratis, Luiz, Holding, Chambers. Holding som var tillbaka nu och höll nollan så att det inte heller är fotfel. Chambers och så Mustafi, femte back. Och då han vet, alla vet att han kan så här spela helt utan press. Alla vet att han är sista alternativet. Det tror jag har bidragit mycket till det här. Att han inte måste vara den försvaret. Han och alla andra känner att försvaret måste stå och häng, eller så här, falla på.
Det är ju fascinerande att han först nu har förstått att han inte ska glidtackla. Att det tog så många år för honom att förstå.
Ja, det är väldigt fascinerande. Men det är Adidas-tröjan lite. Det är it's all in Adidas.
Det måste ha kommit in någon på träningen som har kunnat förklara för honom vad glidtackling är eller någonting.
Mustafi, du ska inte glidtackla. Ja, oh, jag vet, jag ska glidtackla. Nej, inte glidtackla. Ja, oh, okej, jag ska glidtackla. du,
Självklart.
det var det jag hade i om det standardmatchen. Det var de punkterna. Främst Martinelli och Mustafi.
Joe
Var
Willock fortsätter att göra mål också.
han gör mål också. Just det. Just det. Tierney och Bellerin gick vi ju in i diskussionen med. Då kanske vi ska eller vad säger, avsluta cirkeln med vad tycker du om deras match? Bellerin var i första 90 minuterna i A-laget. Tierney var väl andra matchen, ja, andra matchen från start. Vad tycker du om deras match?
Beirin tycker jag väl är lite mer men solid, ja men inte något extraordinärt. Fick bra minuter under bältet liksom. Alltså, såklart en uppgradering eftersom vi inte haft en riktig högerback på sen han gick sönder. Men det är ju liksom inte, han sticker ju inte ut kanske jättemycket i den här matchen. Det är samma sak tycker jag lite med Rob Holding. Sticker ju egentligen inte heller ut och det kan ju, det behöver inte vara något dåligt när man är back. Däremot Tierney sticker ju ut positivt med att vilka inlägg, vilka inspel. Det är lite skillnad mot Kolasinac. Det är lite bättre slutprodukt. Och även Monreal och Kieran Gibbs och jag menar,
Nej,
när
nej.
hade vi senast en vänsterback med de inspelen?
Ja, alltså när hade vi, nu är det ju bara två matcher mot, inom situationstecken, sämre motstånd. Så det är lätt att liksom dra förhastade utsatser. Men jag, av det jag har sett nu så säger jag bara så här, när hade vi senast en sån vänsterback? Punkt. För han har ju inte visat någon negativ liksom. Det enda lite negativa var förra matchen han spelade, var det mot Nottingham. När han typ i 80:e minuten efter att ha sprungit upp och ner i 80 minuter typ visade mot bänken så här att han flåsade och att han började bli trött. Men det var ju liksom, det är ju det enda som har varit lite negativt. Jag tycker han är, ja,
Nej, det är
jäkla fint alltså.
fantastiskt alltså. Och vi har ju haft många bra ytterbackar genom åren. Men vi har ju absolut inte varit bortskämda med ytterbackar som slår bra inspel eller bra inlägg. Som är bra offensivt. Eller ja, bra offensivt men inte bra inläggsfot. Det är ju
Vadå,
min bingo.
pratar du om Sagna nu eller?
Han var väl inte sådär jättebra på inlägg va?
Nej, jag var ironisk.
Nej. Clichy, också bra ytterback, inte bra på inspel. Monreal var väl inte heller, kunde vara ganska bra på överlappen. Samma sak med Gibbs, men det är ju ingen som har varit bra på inlägg.
Nej. Nej, det ska bli så jäkla spännande nu att se Tierney. För jag tänker att Tierney kommer ju komma in i första elvan innan Bellerin gör det. Tierney är längre fram i hans
Ja, han har ju
återhämtning.
inte varit skadad lika länge heller, så att
Nej,
det vore
precis. Så
konstigt
att
om. Och sen så ser man ju, ja, med tanke på hur det ser ut på Kolasinacs kant så jag tror inte någon i Arsenals hierarki har någonting emot att få bort Kolasinac från vänsterbacken. Det som jag tycker man ska nämna också är ju, som kommer som en överraskning för alla, Kan du tänka dig att det blir mer balanserat om man spelar Lucas Torreira i sin rätta position?
Nej men Oskar, vad är det du säger? Vad är det du
Breaking
säger till
news.
mig? Det här är mind blown. Har du sagt det här till Emery eller?
Nej, har inte vågat.
Nej, nej,
Nej,
jag tror,
men.
nej.
Nej, men alltså vi blir så trött på. Man ser ju vilken skillnad. Det är ju därför framförallt jag tycker. Och det är, han är inte heller. Sticker inte ut så mycket, men man ser ju att det är en helt annan balans när vi,
Ja.
med det mittfältet som vi ställer upp med i kuppen, så är ju även inte det bästa motståndet. Så tror jag, och det är väldigt hårt mot Guendouzi som har varit väldigt bra den här säsongen, men jag tror ju att det här mittfältet, de här tre mittfältarna hade gjort det bättre mot Bournemouth än de tre som stod på planen mot Bournemouth.
Ska du
Nu ska
göra,
vi säga i och
ja.
för sig att Ceballos spelade ju mot Bournemouth också, men ja, du förstår vad jag menar.
Jag förstår precis vad du menar och jag är beredd att hålla med dig där, för det känns som att hela vårt lag liksom tickar och flyter på bättre med Torreira som sittande mittfält. Och det, alltså, och det har vi sagt här i podden och det har säkert 2 miljoner Arsenal-fans sagt, så det är ju inte, det är ju inget vi är först med att uttrycka, men jag förstår inte hur. Och Emery, alltså det spelar ingen roll hur många som tycker det. Det är han som bestämmer och han vill ha Xhaka där. Och det är så jävla frustrerande.
Ja, det.
Men du nämnde Bournemouth där. Ska vi sätta punkt för Standard Liège, ja, skitsamma. Matchen
Få
och så går vi
avsluta
in.
med att Ceballos gör sitt första mål också.
Just det, det gör
Kunde
han ju.
gjort två mål.
Han, och vem spelar fram till det målet om inte
Martinelli.
Martinelli, just det.
Och
Ja,
sen
jävlar vilken
var det
match.
kul även att se att Tierney står upp för Martinelli också. Skäller
Ja.
lite på spelarna när de sparkar på Martinelli. Det var fint.
Ja, jävlar, man ser på honom, alltså till och med bakifrån ser man på honom att okej, nu jävlar ska jag gå fram och börja veva typ. Man blir ju rädd för honom bara man sitter bakom TVn. Eller framför TVn menar
Det är grymt.
jag. Ja, det är riktigt fint. Du mot Bournemouth då? Det är ju söndagens match. Vann 1-0 hemma. Vi pratade lite grann om. Jag drar elvan, för vi pratade ju om Xhaka som sittande mittfält, så får du bara snabbt kommentera. För om man ska göra en återkoppling till förra podden, så pratade, var det ju för samma upplägg, en cupmatch, en ligamatch. Och då sa Sebbe, vår gäst, att i cupmatchen var det så kul att se, för det var unga, orädda spelare med spelglädje och kreativitet. Och i ligan, då var det ju 1-1 mot United, så såg det så jävla dött och tråkigt ut. Men här kommer elvan mot Bournemouth. Det är Leno, Chambers, Sokratis, Luiz, Kolasinac. Mittfältet, Xhaka, Guendouzi, Ceballos. Och så topptrean, Pepe, Saka, Aubameyang. Kort bara, vad tänkte du och tyckte när du såg elvan?
Först och främst glad över att vi i alla fall hade en offensivare mittfältare i startelvan i form av Ceballos. Ledsen för att inte Tierney spelade som vänsterback.
Ja. Och
Sen.
ledsen för att Xhaka spelar på
Ja.
centralt. Ja.
Sen hade väl inte jättemycket andra tankar om hur elvan i sig.
Nej.
Men ja, nej, det var väl framförallt det. Och jag tyckte framförallt om man ser matchen igenom att det. Jag satt ju hela matchen och tänkte, kan Tierney komma in nu? Kan Tierney komma in nu? Jag är trött på att kolla senare dåliga inspel nu. Kan vi få in Tierney nu? Jag tänkte, ja, men han kommer in när det är 30 minuter kvar. Okej, 20 minuter kvar. Ja, 10 minuter kvar. Han kommer. För mig så kände jag hela andra halvlek att det var det mest naturliga bytet var att få in honom. Ja, vi blir lite stabilare defensivt och vi får bättre inspel för vi kommer runt på den kanten. Det är perfekt byte. Så jag tänkte hela andra halvleken.
Tror du att det har att göra med att matchen var så jävla trökig, speciellt andra halvlek? Att vi var så dåliga, matchen var så trökig, att man bara satt och hoppades på att det skulle komma in något roligt att titta på? För Tierney är ju rolig att titta på, han springer fram och tillbaka och slår bra inlägg.
Så är det.
Tror du att det var, hade något med det att göra? För om vi ska gå händelsen lite i förväg, andra halvlek var klapprutten och genomtrökig och det var fan inte mycket kul som hände. Chambers räddar på mållinjen. Och Chambers spelar fram till Aubameyang i 92 minuten som sätter den i stolpen. Det är typ de två sakerna jag har lite grann antecknat från andra halvlek.
Han har en bra glidtackling också. Den gode Chambers när han räddar
Chamber,
bollen. Chambers
Chambers var
överlag
ju.
var ju bra.
Ja, det ska vi gå in på lite senare, men enligt mitt tycke var Chambers bäst på planen. Men vi gör ju ett mål i första halvlek. Var David Luiz sätter skallen till.
Ja, jag har känt i flera matcher nu. Kan han inte göra någonting bra också? Nej, jag tycker även för att uppse har varit bättre, men jag har tänkt på det flera gånger när de har gjort sina horribla misstag här och så faktiskt. Kan de inte typ kompensera med att göra ett mål nu, så får jag se om jag kan bli glad eller inte, eftersom jag är så trött på att de har gjort så mycket misstag. Sen har de ju spelat upp sig, det tycker jag överlag då, men
det har de.
Framförallt Luiz tycker jag.
Ja.
Jag har varit inne på det tidigare, jag vet inte om det är det att jag är lite extra trött på Sokratis kanske.
Men jag tycker att Luiz, nu måste jag tänka vad jag har tänkt igenom. Jag tycker också att Luiz har ändå varit den bättre av de två och fortfarande liksom står högre, lite högre i kurs. Men jag säger det, jag har sagt förr och säger det igen. Jag hoppas och tror att när säsongen liksom håller på att avrundas så kommer Arsenals mittbackspar vara Chambers och Holding.
Det är möjligt, men jag tror ju först tror jag att det kommer bli Holding och Luiz. För jag tycker att det Luiz framförallt har bidragit med är ju han bryter bra. Han gör bra brytningar, stötbryter bra. Och hade han bara haft Holding då som är lite snabbare, lite mer kvicktänkt än Sokratis. För jag är ju orolig hela tiden när Sokratis spelar att han... När kommer första straffen som han drar på sig mot VAR?
Ja, på tal om straff. Skulle fan inte Pepe haft en straff eller i första halvlek?
Tycker du?
Jag tycker det,
Vad märkligt.
Du tycker inte det?
Jo, jag tycker det.
Ja, jag tycker definitivt att han skulle haft en straff. Men det fick han ju inte. Det var jävligt.
Har jag tolkat det här fel? Eller tolkar jag Sportbladets Premier League-podd rätt? När de säger, när VAR går in så får VAR döma straff om de tycker att domaren har gjort ett totalt hjärnsläpp, totalt fel.
Okej.
Till exempel blind linjedomare i Manchester vinkar en meter onside, Aubameyang offside. Då är det okej. Men om det är en bedömningssituation som man kan tycka att det är med PP. Ja, men då har inte domaren gjort bort sig så mycket att, nej, men då går inte VAR in och overrular eller situationen.
Ja, jag förstår. Jag har ingen aning om det är så, men
så det fattar låter jag det. Så fattade jag det på när Patrik Syk gick igenom i Sportbladets Premier League-podd.
Det låter ju rimligt på ett sätt, för annars hade ju VAR fått gå in och ta varenda beslut. För det är alltså... Som den här straffen till exempel. Då anser väl de att domarna har redan dömt. Och det är väl, det är ingen 100-0 situation som den offside mot United. Utan det här kanske mer än 80-20-70-30. Och för att inte vara på och peta allt för mycket så är det väl bara så att de släpper den till domaren då. Det är säkert så. Det känns som den enda naturliga förklaringen. Att vi inte fick en straff där.
Men det är märkligt att VAR inte verkar... VAR-systemet i sig verkar ju inte vara döma på samma sätt i alla turneringar.
Nej.
Det verkar ju vara annorlunda bedömningsgrejer i Champions League och Europa League. Och om man tar hur det var i VM, då var det ju hela tiden ut och kolla på skärmen. Och
ja, men det är ju det bra, är ändå, att, det är bra det är ganska bort. Att vi har kommit bort från det, det tycker jag faktiskt är rätt gött.
Ja, det tycker jag med, men jag bara spekulerar lite att det är lite märkligt att VAR... inte verkar dömas på exakt samma sätt i alla olika situationer eller i alla olika turneringar, alla olika situationer utan att det verkar vara lite som att egen liga, egen turnering kan bestämma lite själva hur de vill göra med VAR. Man kan ju tycka att det borde vara, nu när VAR ändå är i alla toppligor liksom, att de borde gått ihop, så här ska vi använda VAR.
Inom UEFA i alla fall. För alltså, alla ligor i Europa lyder ju under UEFA så att säga. Så det tycker man att det håller jag ju med om. Då borde det ändå vara ett samma.
Så att det funkar i Baku liksom.
Ja,
det är precis, viktigt att det funkar i Baku. För det är ju en av de stolta medlemsländerna i UEFA.
Ja, just det. Fy fan.
Såg om det.
Nog om det. Jag vet inte, Oskar, vad jag har att säga om den här matchen mer. Jag tyckte första halvlek spelade Arsenal bra.
Eller är
bra.
det Bournemouth som spelar fruktansvärt dåligt?
Det var dit jag skulle komma, men Arsenal är ju bra för att Bournemouth är ju under all kritik. Och i andra halvlek så rycker Bournemouth upp sig lite. Och Arsenal, det här pratade vi också om i senaste podden, att det känns som att Arsenal på något sätt måste rätta sig efter vilka de spelar mot i ligan. För nu går de in och gör en bra första halvlek, och så går de in i omklädningsrummet, så är det någon som säger hallå, hallå! Nu måste vi tänka på vilka vi möter, vi måste sänka oss här nivå, vi måste möta dem vi möter på samma nivå. Och så går Arsenal ner i tempo och det slarvas och sådär, och Bournemouth spelar upp sig. Men det är ju samtidigt, det är ju liksom bara dåligt i andra halvlek. Det finns inte mycket situationer att lyfta som jag kan minnas.
Nej, alltså det är ju, ja, det är överlag är ju märkligt. Men sen är inte kommentaren utav Unai Emery väldigt konstig efter matchen när han säger vi tappade självförtroendet lite i andra halvlek.
Åh fan, i den här matchen igen.
Men hur är det möjligt? Vad sa du
Nej.
till dem i halvtid som gjorde att de tappade självförtroendet?
Ja.
Jag vet att de pratar om detta i Arsblog, eller Arskost. Vi gör en första halvlek, vi är dominanta. Vad säger man i halvtid? Ja, men nu kör vi över dem. Vi har ju varit dominanta här i första halvlek. Hur är det möjligt att säga någonting som gör att Arsenal tappar? Det måste vara en språkförbistring, men eller bara att han väljer dumma ord eller någonting. För han låter ju inte speciellt intelligent när han säger att vi tappar självförtroendet i andra halvlek.
Nej, jag har fått uppfattningen om att han försöker vara liksom för smart ibland, Emre. Så att så har jag också tänkt, att han går in i omklädningsrummet och så tänker han, nu ska jag vinna förtroende här bland grabbarna, nu ska jag säga någonting smart, liksom så här, något taktiskt smart. Men så bara rör det till sig i spelarnas huvud och de bara, vad fan säger han? Ska vi göra så här eller så här? Och så går de ut på planen och blir bara osar osäkerhet istället. Och det är ju inte första gången.
Nej.
Så jag vet inte, det är så jäkla märkligt. Men
Ja.
om vi inte har något mer att säga så kanske, då tänkte jag faktiskt,
Jag har
ja,
några, eller två. Det glömde jag säga förut med Luis
två
Mon.
punkter av Oscar.
Ja. Det var ju att vi för en gångs skull slog en bra hörna. Jag hade tänkt att kolla upp hur många hörnor Arsenal hade innan det blev ett mål. Jag kan tänka mig att det var ganska många. Vi måste ju
Ja.
passerat 100 i alla fall.
Jag tror att det var nog förbi 320, tror jag. Nej, jag skojar bara. Jag vet inte, men det är ju Arsenal och
Många.
hörnor gifter sig ju inte. Men hörnan var väldigt bra, APP. Det var den. Och Luis. Men det är också ett dåligt försvarsspel av Bournemouth. Alla vet ju att man har en gubbe på bortre stolpen.
Så är det ju.
Eller? Det
Ja, men
fick ju.
det är ändå på rätt yta, bra skruv på bollen.
Ja.
Det är det jag kräver av när man slår en hörna, det är i alla fall att den ska in på rätt yta. Sen om motståndarna står rätt och nickar bort bollen för att de försvarar sig bra, fine. Men bollen ska till rätt yta. Jag har sagt det förut, säger det igen, stora gåtan i fotboll, hur svårt är det att slå en hörna?
Ja, tydligen skitsvårt. Speciellt när du kommer till Arsenal. Då är det
Men jag
bara.
för, med de här korta hörnorna, liksom
Nej, det är.
när vi går
Ja.
ner på mittplan. Jag förstår att man slår en kort passning för att dra isär och sen så slår nästa gubbe. Men du ska ju komma flackt och snabbt då, för att komma från en annan vinkel.
Ja, det tänkte jag på hörnan efter vi gjorde mål. Så var det PP med en hörna igen. Och då var det en gubbe som mötte. Och då slog de kort. Alltså hörnan efter, de hade gjort en bra hörna, bra hörnmål. Och så är de tillbaka till det korta. Och det var så snabb kort, så Luis och Sokratis hann inte ens komma upp i motståndarens straffområde innan de var tvungna att vända. Jag vet inte om du tänkte på det också. Innan de var typ tvungna att vända och springa tillbaka igen. För att Arsenal slog en kort hörna och vips var bollen på mittplan. Jag blir så trött på korta hörnor.
Jag undrar ju lite, som sagt, jag kan förstå om man slår en kort hörna för att man vill att någon annan ska slå inspelet eller inlägget från en annan vinkel för att varieras lite. Det här med att vi slår så många passningar, om jag hade varit mittback hade jag blivit förbannad när Arsenal spelar bollen runt, runt, runt och så här, helt plötsligt så slutade hörnan med att Guendouzi hade bollen på mittplan. Då
Ja,
hade jag
det är
blivit
ju.
riktigt förbannad som mittback och ifrågasatt varför ska jag komma upp på det här om ni har tänkt att spela det här spelet?
Ja, jag håller med. Det är så sant, så sant. Var
Jag
det din andra punkt?
tyckte för övrigt att Pepe var lite bättre. Jag tycker han har fått lite för mycket kritik efter den här matchen. Jag tyckte att han var lite bättre i alla fall. Det kanske var att Bournemouth var så dåliga då, men jag tyckte att han var lite bättre och lite ljusare i första halvlek. Men Men min andra punkt, och
Ja.
den rörde jag och Tobbe på, och jag tänkte ta den med också. Är det bara jag, eller har Aubameyang axlat lite av en annan roll? Att hans all-around-spel, han försöker pressa lite. Det har han aldrig gjort innan.
Nej. Det har jag
Är det
också
bra
tänkt
eller
på.
dåligt?
Jag tror att det är
Man gillar ju det på
lite.
sätt och vis.
Ja, jag tror att det är lite bra och lite dåligt. För jag tror att det, för jag har också tänkt på det, och då har jag tänkt på, är det i samband med att Lacazette är skadad? Annars är det Lacazette som sköter mycket av pressen. Men att han nu har varit, alltså när fan kommer han tillbaka ens? Men det är
Efter
en annan fråga.
landslagsuppehållet kanske?
Ja, det får hoppas. Och så har det kanske Aubameyang bara blivit tilldelad att nu får du sköta liksom första pressen. Pepe är ny till ligan, Saka är 18 bast. De är inte kanske mycket att hänga i gran gällande det. Jag vet inte. Men jag har också tänkt på det.
Ja, nej, men jag tycker det är intressant att se att en spelare som ändå är en sån utpräglad målskytt som Aubameyang, och som ändå är så pass rutinerad att han ändå är villig att ändra sitt spel. Det säger en hel del om hans karaktär.
Ja, definitivt.
Att han ändå försöker att
Definitivt.
göra någonting annat. Och det, jag
Ja.
uppskattar nog det mer. Så även om det är synd att han kanske inte är i straffområdet där han borde vara alltid, så tror jag överlag, eller jag tycker överlag att det gör mig ändå glad att se att han försöker göra någonting annat, försöker bidra med mer allround-spel till laget. För jag tycker det säger väldigt mycket om hans karaktär.
Så, då var vi tillbaka efter lite tekniskt strul över Skype. Du, Aubameyangs pressspel. Yes.
Ja, jag sa att jag tycker att det är bra överlag att han uppskattar att han tar på sig den rollen, att han försöker bidra mer i spelet i Lacazettes frånvaro.
Ja.
Kul att se att han visar karaktär.
Absolut. Ja, definitivt. Han har ju växt till en jätte både på planen och utanför planen. Aubameyang.
Han har ju det.
Ja. Du, jag tänkte lite grann snida över till topp tre från Bournemouth-matchen. Eller säsongens spelare rättare sagt. Då ska vi se om Aubameyang kommer på tal igen eller inte. Säsongens spelare är alltså inslaget i podden där gästen, idag har vi ju ingen gäst Oskar, så du får agera gäst. Tar ut sina topp tre ifrån matchen vi precis pratade om. Den du, Oskar, tyckte var tredje bäst i Arsenal ger du 1 poäng, näst bäst 2 poäng och bäst i Arsenal ger du hela 3 poäng. Så följer de här poängen med till en sluttabell och så ser vi slutet på säsongen vem som har varit bäst i Arsenal. Hittills leder Aubameyang, tvåa är Guendouzi, trea är faktiskt Ceballos hittills.
Ja,
Vem väljer du
och
ge enpinnen?
jag fick ju inte ge den till Tierney som jag ville först, för jag frågade det efter matchen om det var okej, okay, men det fick jag
Ja,
inte.
just det. Nej, vi måste ha något form av struktur på det här.
De måste vara på plan alltså.
Ja, det är precis.
Det är aldrig någonting du har sagt tidigare, så att jag
Nej,
tycker att vi får förtydliga det för lyssnarna.
den regeln är ny för den här säsongen.
Okej. Okay.
För förra säsongen så gav jag ju 3 poäng till Ramsey på hans sista match. Som han inte spelade. Men det var mest bara för att det var hans sista match och att han grät. Så det var fint. Men det är ny regel för den här säsongen. Spelaren måste vara på plan, i alla fall minst 1 sekund.
Okej. Ja, nej, jag tyckte inte att någon stack ut sådär nämnvärt i laget. En person stack ut väldigt mycket.
Ja.
Men jag ger ändå 1 poäng till Ceballos, så jag tycker att det bidrar ändå med någonting i första halvlek. Att vi har Ceballos på plan, att vi får en offensivare mittfältare, att det inte blir den där platta trean med Guendouzi, Xhaka, Torreira. Så att det
Ja.
bidrar ändå med någonting, och så att han
Har
får
du
1 poäng.
läst de senaste intervjuerna med Ceballos nu när han är på landslagssamling? Att han typ, jag har
Saknar
inte,
Arsenal? Nej, det har jag inte
att han
läst.
älskar Arsenal, att han älskar London, liksom, att han trivs som satan och sådär. Det verkar bara vara positivt. Det är jävligt gött att höra.
Ja, det är kul. Den har jag inte
Näst
läst.
bäst i Arsenal mot Bournemouth då?
Jag fick tänka, nej, jag vet inte. Jag, som sagt, tyckte inte att någon stack ut jättemycket, men jag tycker ju ändå att Guendouzi sliter på och försöker ändå mana på laget när övriga laget är allmänt tröga.
Ja, så 2 poäng på Guendouzi.
Ja.
Ja. Då går han upp i delad ledning med Aubameyang.
Och 3 poäng är ju givet om något. Det går ju till Chambers.
Ja, fy fan vad fina han är, Chambers. Alltså hans siffror den här säsongen. Nu går Chambers upp på en tredje plats förresten. Hans siffror den här säsongen. Han har ju bara hållit nollan i alla matcherna han spelat. Och,
från start.
Från start. Han har ju, vad har han? Ett mål och typ 4 assist på hela säsongen.
Yes.
Så jag tycker Chambers. Vi började med att prata om favoritspelare nu och då. Så Chambers och Holding, mina 2 favoritspelare nu. De 2 kanske mest osexiga spelarna, men det är mina favoriter.
Han överträffar ju verkligen förväntningarna, och det är ju ingenting man hade förväntat sig från, som, om man minns hur det såg ut när han spelade mot Swansea, han blev helt sönderslaktad som högerback.
Nej,
man
precis.
Aldrig att han skulle. Där kan man också prata om en mental styrka.
Ja, och jag vill bara fläcka in när han spelade mot Östersund hemma på Emirates och blev helt slaktad av Ken Sema. Då tänkte man ju så här, alltså Chambers är slut. När allsvenska spelare kan komma och leka med honom, då är han ju slut. Det var samma sak med Holding där, de 2 spelare ju då. Det var inte deras mest ljusa stund. På tal om Holding och Chambers, vet du att du och jag var på Holding och Chambers premiärmatch ihop i Arsenal?
Jajamän, det var vi.
Ja. Stryk 4-3 hemma mot Liverpool. Men sen dess har jag stått med dem i med- och motvind.
Det var en trevlig promenad, ja. Filip.
Det var en fin resa, nog om det.
Du, gillar du inte den promenaden alltså?
Jo, jag vet, men den är inte riktigt, eller rumsren tänkte jag säga, det är den ju. Men,
det var en bra promenad, en bra kväll. Filip räddade upp min kväll genom att vara väldigt trevligt sällskap efter en väldigt tung förlust.
På tal om så här, mina första fyllor, så är ju inte mina, hur gammal var jag då? 28, det var det här 3 år sedan. Mina 27-åriga fyllor så mycket bättre. Ja, du. Jag har faktiskt skrivit en låt om Chambers.
Okej.
Okay. Jag tänkte flika in den i podden här nu. Fast jag kom på efter jag skrev den och spelade in den. Att den är ju lite grann en diss till Sokratis och Luis. Och det känns ju fel efter en match när Luis gjorde mål och båda höll nollan. Men jag vill ändå flika in det. Att Chambers har kommit fram den här säsongen och gjort det så jäkla bra. Och Holding väntar vi ju alla på. Så jag tänkte faktiskt sätta på den låten här och nu. Så får ni höra. Här är min hyllningslåt till Callum Chambers.
Doing to me when he don't play Callum Chambers, and we can't go on together with Socrates Louise, and we can build a dream of Socrates Louise. So when Holding comes back, focus on attack, but I still see Socrates and Louise. Imagine yourself holding Chambers at back, Adams and Bold wouldn't stand a chance. We can go on together Socrates Louise, and we can build a dream with Socrates Louise. Oh, let our back for be Tierney, Chambers, Holding and Bellerin. let us see this fast. 'Cause you know that's a good thing. Emery, you know I never lie to you. Caught in a trap, I can't walk out, because I love you too much, Chambers. Why can't Emery see what it's doing to me? Caught in a trap, I can't walk out, because I love you too much, Chambers. Why can't Emery see what he's doing to me?
Ja, då är vi tillbaka. Jäkla bra. Och som sagt, det känns lite fel efter att Sokrates och Louise hållit nollan. Men, jag var tvungen att få det ur mig. Du Oskar, ska vi börja runda av eller? Nu har vi kommit till segmentet i podden där vi brukar prata om kommande match. Men det är för fan...
21 oktober. En måndag efter ett landslagsuppehåll.
Ja.
Fuck you Sky Sports.
Det är vedervärdigt. Så jag tänker att det är mycket som kan hända tills dess. Så det är dumt att kanske gå in på det. Men vi kan avsluta på en positiv not att vi är trea i ligan. Det är inte fy skam.
Ja. Får jag ställa en avslutande fråga till dig?
Ställ på för fan.
Är det bara jag som är besviken på och tycker att Arsenal borde tagit mer poäng på sina 8 inledande matcher än vad Arsenal faktiskt har tagit, trots att det ligger på tredje plats?
Jag tycker också det. När man kollar på ligan så är det, Arsenal 3, det är jättebra. Men börjar man kolla in sig och grotta ner sig lite grann i matcherna så är det bittersweet.
Hur många mer poäng tycker du Arsenal borde haft? Minst.
Nu skulle vi avsluta på en positiv not här. Och så ändå börjar vi så här, fan det var inte bra det där. Nej, men jag förstår vad du menar.
Minst 2 i alla fall. Vi har ju 3 kryssmatcher. Och egentligen alla de 3 kryssmatcherna kan jag ju tycka att Arsenal borde gjort bättre i.
Vi borde vunnit mot Spurs. Vi borde vunnit mot Watford. Och vi borde vunnit mot United. Det var de 3 kryssen du menar.
Ja.
Ja.
Så du tycker
är jag
att
helt
vi borde haft 6 poäng mer?
Alltså, då hade vi legat på 21 poäng.
3 poäng efter Liverpool. Ja. Det är bara en förlust mot Liverpool. Det är ju inte så troligt kanske, men...
Nej. Du, jag kom på en annan sak vi kan avsluta på en positiv not för. Nu blir det så här långt avslut som vi brukar ha i podden ibland, men det är bara att gilla läget. Vi ska avsluta med att skratta åt Spurs. Sen ska vi skratta lite åt United också.
Roligt. Mycket roligt.
Jesus. Du Oskar, tack så mycket för det ikväll.
Tack själv Filip.
Tusen tack alla ni som har lyssnat. Och ha en skön landslagsledighet. Passa på att göra lite annat också. Det finns annat där ute i världen än Arsenal. To be a gooner. No!